Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Har du koll på namn i presentation och sånt där?
Nej.
Ha det då. Ta fram din lilla fusklapp där. För jag kommer skicka den frågan
Magnus
till dig.
Och så var det ju...
Jag heter Kajsa.
Kajsa, ja.
Det här är inte Magnus.
Han heter inte Magnus.
Nej, Anders.
Anders Håkansson.
Anders Nylander.
Ja, okej. Okay. Vi provar.
Kajsa Håkansson, fast tvärtom.
Ja. Håkan Kajsason.
Vi löser det.
Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. Hur är läget med Mattias Andersson?
Det är jättebra.
Ja, fan vad stor klocka du har idag.
Har jag?
Ja.
Ja, men den är ganska stor.
Vi var ute, vi hade ju den där när vi poddade och så att vi hade en AV efter med både Magnus. Och då märkte jag att ni började prata klockor efter en stund där. Och då märkte du att jag zoomade ut lite för att jag förstår ju inte ens vad ni säger. Men då plocka upp någonting. Är det så att man pratar om hur stor en klocka är, att det finns en siffra på?
Just det, man pratar millimeter. Alltså,
för du sa så här, ja den där är jävligt fet men det är en 32 vet du. Det kan inte jag riktigt ha, jag kan bara ha en 28. Eller jag kommer inte ihåg vad för siffror.
Ja,
typ, men...
ja. Mm. Det var andra siffror, men ja.
Vad är det för siffror då? Vad ska man ha? Vad är...
Nej, men det är hur stor boetten är. Alltså hur,
boett är liksom, själva glas.
Ja, diametern på ringen så att säga, kan man säga. Mm. Det är, och den här tillhör en av de större.
Och då är den?
47.
47,
ja. Och det är stort.
Det är stort, ja.
Ja. Så är det.
Du har ingen mer om det.
Du försöker insinuera att jag vunnit den på traven.
Jag vet ju att du, det här är ju en av de sakerna som skiljer oss, att du faktiskt spelar.
Mm.
Jag spelar ju mycket i livet men kanske inte just spelar om pengar på det sättet.
Nej.
Hur länge, det har pågått liksom sen du var barn eller?
Nej, jag menar lite så. Jag har alltid, jag är ju hockeyfan och då tyckte jag det var väldigt roligt när jag flyttade hemifrån och hade en egen inkomst så brukade jag alltid lägga någon tia. Man kunde sätta någonting på matchen, det vill säga man tippade ett matchresultat. Eller så kunde man köra en kombination då på någonting som heter Lången. Så kunde man sätta flera. Så här. Jag tror att den vinner, den vinner, den vinner, den vinner i en omgång. Så att säga. Mm-hmm. Men sen så var det, sen har du så här, ja, med tanke på gästerna idag så får vi se här hur vi ska göra. Men jag är ärlig här. Men då var det verkligen så att när pandemin slog till så var det, och jag är sportnörd, jag gillar att se all sport.
Ja. Och typ nej, inte snooker som är min favoritsport.
Jo, snooker är fantastiskt.
Du kollar på
det? Ja. På Eurosport sent på kvällarna, ja. Det är ju magiskt.
Ja. Och Sullivan tog hem. Ja, visst,
och ibland hamnar jag på dart också. Det är
dart.
Ju häftigt att se grabbarna kasta dart. Det är ju fascinerande liksom. Alla sport är ju, har ju sin, så jag tittar mycket sport. Och sen plötsligt pandemin, ingen sport. Men, som min granne säger, hästarna travar varje lördag. och det gör de ju. Mm. Och det gjorde de ju även under pandemin. Så då var det så här, jag och min son som är 21, vi började liksom intressera oss lite mer. Och min pappa då som inte heller, han hade knappt tittat på trav innan men är väldigt sportfånig. Så det var en grej för oss kring lördagen då på V75 att spela på hästarna. Och min son, han lär sig ju,
det är
7, V75, du ska ha 7 hästar.
Okay. Mm.
Min son är ju som en, när man är 21 så är man ju som en sån här tom dator, som bara, eller tomt minne som bara fylls på. Så att, har han sett ett lopp, då minns han ju det veckan på vilken häst som var bra och dålig. Och
just det.
För mig är det ju blankt, bara. Jag får ju bara titta på hemsidan liksom.
Jaha.
Och sen så, ja men och sen, så då kör vi varje vecka. Bra eller dåligt? Jag tycker det är skitkul.
Men har du någon upplevelse av att du spelar som att, alltså, tänker du på så här, fan nu förlorar jag pengar eller nu vann jag pengar? Alltså, tillför det dig någon spänning att du har någon stake i gamet liksom, eller är det bara så här?
Nej, men jag är också med i ett större, så här då. Jag kör en hundring med mina, med sonen och farfar. Vi lägger en hundring var.
100 000?
Nej, 100 kronor. Ja. Och de räknar jag med, det är ju som en kostnad. Det är nästan som att gå på bio eller vad som
helst. Det är inträdesbiljetten för att för orka någonting. Se hästar på lager.
Ja, så en hundring, det får det kosta. Och mer spelar vi inte för, liksom. Mm. That's it. Sen är det ju kul om det blir några kronor. Och det har det blivit ibland. Och ibland så oftast så blir det ju ingenting.
Nej.
Men det är i alla fall någonting man samlas runt, hörs kring och lite sådär. Sen har jag med ett annat gäng där jag lägger ännu en hundring. Men där är det liksom 20 personer med.
Mm.
Och då blir det ju större insatser och chans till större pengar. Mm. Men chansen att vinna ökar ju inte bara för det. Men vinner man, det blir ändå större system.
Mm.
Och då, så för inte så länge sedan, så var det lite pengar. Alltså ett gäng tusen liksom.
Blir du lite så här, fan, hur vart det? Det här kanske, alltså, är du en sån som blir revanschugen när du förlorar? Eller blir du som lite medvind och hittar på att nu kanske jag, det här kanske jag... Förstår vad jag menar? Finns det någon speljävel i dig som kan ta fart?
Jag funderar på det. Och framförallt nu, vi kommer ju alldeles snart dags att introducera dagens gäster. Det har varit lite långt intro här. Men jag satt och tänkte på det innan. För vi var ju med om några hemska ögonblick när vi spelade in Lyxfällan för väldigt många år sedan.
Ja.
När vi träffade ett par, tre stycken. Framförallt var det en kille nere i Skåne som var spelberoende. Det var jävligt jobbigt alltså.
Ja, det var
och för mig så här, jag kan lättare förstå en alkoholist i att en alkoholist behöver ha ett ämne liksom sådär. Och det här är ju det här vi ska snacka om då. Men att det finns ju ändå något fysiskt där som gör att jag kan förstå en alkoholist mer på något vis.
Men man är så tränad på att känna igen det. Man ser ju så här, det är en sån där när det börjar
sådär. Ja,
så
precis. Och sen så ser man att det börjar drickas mer och sen så dricks det ytterligare.
Och sen så ser man, sitter på en parkbänk, då fattar man sig.
Ja, men jag tycker man kan se långt innan dess.
Ja, det är klart.
Men på ett spel så har jag svårt att förstå det. Jag tittar också på en serie nu, Fartblinda, som går på TV4 eller på C-more, som handlar just om ett spel, en kille som drabbas svårt av spel och tar sitt liv. Och då jag har ju så svårt att förstå det. Alltså hur man hamnar där. För mig händer inte det här på en hundring. Eller så här, det händer inte i mig. Att jag blir så här, nu ska jag... Och jag är glad att inte gör det. Och gör jag det så lär man väl tänka till då.
Mm.
Men det här vi ska prata om. Ja. Och nu ska vi verkligen få veta. För vi har här en representant från Svenska Spel.
Mm.
Och då kan man ju tycka så här, man jobbar på Svenska Spel. Men ändå... Kanske inte, alltså det kan man ju...
Nej, det ska vi lista ut. Är de en langare som inte vill att folk ska köpa?
Ja, eller? Precis. Det är lite konstigt. Och då har vi Kajsa från Svenska Spel här. Men sen har vi också en professor i rummet. Och det är inte alltid, vi brukar ha en ekonomiprofessor.
Ja.
Men en spelprofessor.
Brukar, det lät som om det vore något så här golvdammsugare.
Nej, men vi brukar ha Micke Dahlén här.
Ja, det brukar vi.
Ja, det är alltid nära, man skärper sig alltid när en professor är i rummet.
Så är det.
Ja. Och nu har vi då en spelprofessor som heter Anders, som är från Lunds universitet. Och som jobbar tillsammans med Svenska Spel. Här ska ni få berätta mer om. Så varmt välkomna till podden. Tack så jättemycket för att ni är här.
Tack så jättemycket.
Om vi börjar från början, hur är era egen relation till att spela om pengar? Spelar ni om pengar själva någonting? Får man svara på det?
Ja, det tror jag att man får. Det är väldigt lätt att svara på. Jag spelar inte om pengar. Jag har gjort det i väldigt begränsad omfattning, måste jag säga.
Mm. Men berätta lite om din bakgrund då. Vi ser att du är professor och det är du. Men du, vad är din mer än så? Så att
ja,
säga.
Precis. Jag är läkare. Jag har en läkare, en medicinsk bakgrund. Blivit... specialiserat mig i psykiatri, så jag är psykiater och då en del som är psykiater jobbar med beroende och min del av beroendefältet är spelberoende framförallt. Så att det är det jag forskar på och träffar patienter som lider av ett spelberoende.
Men du, hur kommer man in på spelberoende då? Av allt man kan syssla med i livet, vad var det som gjorde att, var det en slump eller gick det igång på det? Tänkte såhär, fan, här är det något att lista ut liksom, eller?
Ja, men man kan ju säga, jag sökte mig till psykiatri och jag sökte mig framförallt till beroendemedicin, alltså till beroendefältet, att förstå hur alkohol och droger, för det är det ju traditionellt väldigt mycket då, hur det fungerar och vad man kan göra åt det. Och sen så efterhand har ju liksom spel om pengar blivit en större del av det fältet. Vi pratar mer om det gjorde vi nästan inte. När jag gick min grundutbildning till exempel så pratade vi inte ett ord om det i den typen av sammanhang som jag finns i. Men idag gör vi ju det, så att det är på den vägen jag hamnade i den.
Men känner du igen dels det här som jag säger, att en alkoholist kan man på ett sätt se för att man märker att de tar alltid lite mer påfyllning än andra eller dricker i genomsnitt mer och så här. Men en spelare är ju i min värld svårare. Men det är en typ av rus som lockar, även om det inte är ett rus man häller i sig så att säga. Ja. Det är hjärnan som påverkar det här.
Ja, det är ett rus det också. Jag skulle nog säga att det på många sätt ändå är ganska likt det du beskriver att man brukar säga med alkohol. Det är ju ändå på något vis att individen, att det räcker inte med det som räcker för andra eller det som räckte tidigare. Det spelande eller den mängd alkohol som man tyckte räckte tidigare räcker inte längre, utan man behöver gå vidare. Man behöver liksom få nya kickar och lite mer kickar än vad andra behöver och så. Så jag tror skillnaderna är inte jättestora. Sen är det klart att det finns skillnader. Liksom
jo, såklart.
Men är man spelberoende eller är man beroende och spelar det som finns till hand? Alltså, så här, kan man vara, är det vanligt att man är nykterist men helt sjukt på spelande? Eller är det som att jag är alltid beroende av något? Och är det inte shopping så är det sex. Och just nu kör jag droger, just nu kör jag spel. Alltså,
Ja, beroende personer, finns det sådana?
Ja, det är ju, man pratar, ja, slänger man sig mycket minuter. Jag tror att jag är en beroende person.
Ja, och det är väl lite forskningsfronten. Det är väl lite där det är sånt vi diskuterar där. Finns det? Eller, ja, det är klart att man kan säga att vi alla beroenden innebär statistiskt en riskfaktor för att hamna i ett annat beroende. De är liksom alla, de drar alla i samma riktning kan man väl säga. Mm-hmm. Men det är ju inte så att alla, alltså vi möter ju ganska många personer som är spelberoende som absolut inte har haft några problem med alkohol eller med droger och säkert aldrig kommer att få det heller. Och likadant möter vi många patienter med alkoholproblem som aldrig kommer att fastna i spel. Så att jag tror inte man ska överdriva det heller, att det liksom är helt och hållet samma person, utan man dras till olika.
Det behöver absolut inte finnas en sån koppling, men det kan göra det.
Det kan göra det statistiskt. Ja. Det, är det, ju liksom, det gör det lite mer än vad slumpen skulle innebära, men det behöver absolut inte vara så.
Men det är ju mer fråga om att man är hooked på en grej än att man är hooked på att vara hooked. Liksom.
Ja,
om du skulle tvingas välja.
Ja, jag skulle säga att det är mer grej än här. Spel är ju någonting speciellt, så att säga.
Ja, spännande. Vi tar in Kajsa här då. Du som sitter leverantör av grejen. I det här fallet. Och börja själv.
Ja, du som tillhandahåller det här.
Ja. Nej, men är du själv spelare?
Köper någon trisslott ibland eller spelar ibland när det är mästerskap så här, på sport och så. Men inte mycket. Men
och varför gör du det då? Vad får du ut av? För du sitter ju ändå, och ni måste ju få så här, kvartalsrapporter och grejer på jobbet. Så du om någon måste ju veta att när du köper en lott så tyder ju allt på att du kommer gå back på det. Men du gör det ju ändå i alla fall, eller?
Ja,
vad är det som gör att du köper, vad är det som att du köper någonting som ur ett statistiskt perspektiv köper du ju något för 30 kronor som är värt 3 kronor? Varför gör du det?
Lite som du nämnde tidigare, liksom att man, det är lite kul, det är lite spänning, precis som att om du går på bio eller köper en drink, att det är liksom mer ett nöje helt enkelt. Så, med liten möjlighet till någon vinst. Så.
Men för det är ändå det som man leker med.
Ja.
Alltså att hjärnan inte riktigt kan förstå hur stor chansen är, men man kan ändå hooka på ordet att det finns en chans.
Men man vet ju att
det är liksom tre skrapningar ifrån att aldrig mer behöva bekymra mig om området pengar. Liksom. Den är teoretiskt möjlig. Det är det inte på jobbet.
Nej.
Chefen kommer aldrig knacka på och säga, vet du vad, 20 miljoner i månaden tycker jag vi gör från det, men det vet man att det kommer inte hända. Ja, min relation till spel är ju att jag har haft i många år tillsammans med mina mamma och pappa och syskon har ett julklappsspel. Och då brukar jag, en av de sakerna jag lägger in i julklappsspelet varje år är en trisslott, därför att det är så otroligt intressant, ingen av dem är människor som sysslar med spel överhuvudtaget, men det blir alltid så att du vet, jag vet att det nästan säkert inte är någonting, så det är rimligare att ta doftljuset eller raggsockerna. Men om jag sen åker härifrån med ett par raggsockor och syran fick 25 000 i månaden i 25 år och jag hade den, men jag bytte bort den mot ett par raggsockor, så kommer jag aldrig kunna förlåta. Jag kan unna syran. Men du förstår vad jag menar. Den där delen av hjärnan som är, men det skulle kunna gå, fuckar liksom upp det för oss alla. Jag menar inte att det är dåligt, men det finns ändå så här.
Men vet du, lägger du också trisslotten som i ett kuvert som man säger att det här är trisslotten?
Nej, jag lägger den helt öppet så att för att skapa så dålig stämning det bara går.
Ja, du lägger den helt öppen. Ni kör öppna.
Ja, Nej, ja, men först, ja, men man har så här, skitsamma, våra regler, alla egna regler. Ja. Men man, slår man en visst så får man byta med någon. Så här, då vill jag ha ditt doftljus och du får mina hörlurar. Och sen ja, så håller man på
men
till
det
tre minuter kvar, två minuter kvar, en minut kvar. Och då, ja, så man vet vad det är. Och då är trisslåten går ju väldigt mycket fram och tillbaka på slutet. Därför att det är som att man kan inte... Ja, men ni förstår vad jag
är efter. Ja, vi fattar. Men,
jag tycker att det är postkodsmiljonärens briljanta. Jag liksom sitt inte lottlöst. Tänk om alla grannar vinner... Och så har jag, alla får en miljon utom jag. Det är som hemma, alla får glass men du fick ingenting. Får ingen glass, inga problem. Men om alla får glass utom jag, det kan jag fan inte tolerera. Då betalar jag hellre de här pengarna för att vara med varje i dragningen. Liksom.
Eller vad säger du Anders? Är du med i, känner du igen disk?
Ja. Ja, men det är klart. Alltså, på något vis är det ju det som är en av drivkrafterna. Det finns många drivkrafter, men en av drivkrafterna med spel är ju att du vet aldrig hur det kommer att gå nästa gång. Mm. Och det kan ju vara så att du vinner nästa gång. Och det är ju sällan ett problem. För de flesta av oss är det ju liksom inget problem. Man kan hantera den osäkerheten på något sätt. Men för den som är inne i ett spelberoende så kan det ju vara så att man upplever att lösningen på mitt spelberoende är faktiskt inte att sluta utan att spela ännu mer. Mm. För jag vet ju inte vad som händer nästa gång. Det är ju väldigt destruktivt. Men
när märker man, alltså, om vi nu ska ta för våra lyssnare, så där, för det är säkert många som ändå vet med sig att man spelar kanske lite för mycket. Och förutom de här givna tecken att man inte kan försörja sig eller man kan köpa mat till familjen och de här, när det har gått ganska långt. Men vad ska man se upp med? När borde man tänka efter själv? Så här, att nej, men nu... Ja. Nu är det nog bra liksom.
Ja, man ska ju absolut se upp när man liksom själv har planerat ett visst spelinnehåll, en viss session, vissa saker man vill spela på och verkligen har planerat för. Men när man liksom sen inne i spelet bryter de gränserna och börjar spela mycket mer eller på helt andra saker som man egentligen inte hade tänkt på. Så när man liksom går över det, när man bryter sin egen planering, så tycker jag att det är en varningssignal. En annan jättestor varningssignal är ju att spelet framförallt sker för att vinna tillbaka det man har förlorat just på spel. Mm. Det vi kallar att jaga förlust och chasing losses. Det är ett ganska, det är ett tydligt beroendetecken som man inte ska ha, så att säga.
Mm. Och det är ofta de människorna som i tidigt stadium pratar som att de faktiskt går med vinst på sitt spelande och så här. Mattias sa ju det liksom så här, och vi får in lite pengar ibland liksom. Så här, så frågar man Mattias så är det nästan så att han tänker att han genom åren har gått plus minus noll på sitt spelande, vilket ju tyder på att ni har fel i era resultat och balansräkning, för alla verkar typ få tillbaka åtminstone pengarna. Så att, tills man börjar kolla efter på kontot och ser att det är ju faktiskt så att...
Men vi sätter ju undan vinsterna på ett konto, vi ligger ju back såklart, men vi sätter bara undan alla vinster, så reser man för att göra något kul för dem ihop sen.
Men det är det som är inte det lite unikt med spelberoende? Att det finns ändå en mikroskopisk chans att lösningen är att missbruka mer. Mm. Mm. För det är ju inte så med kokain eller alkohol, är det ju inte som att det kanske finns en flaska renat där ute som man på riktigt blir en trevligare människa. Och om jag bara hittar den flaskan, då kommer alla mina problem vara lösta. Men, men spel kan man ju ändå underhålla idén om, det har varit nere nu och nu är det 13 gånger på rad som jag inte vunnit, så nu måste den här maskinen dela ut alldeles strax liksom den här konstiga, magiska, logiska...
Ja, men det är precis så som du säger. Det är ju det enda beroende vi känner än så länge, där liksom man kan få för sig att lösningen är att fortsätta. Mm. Så att det är precis så. Och sen är ju spel är ju liksom designade, det som är poängen med spel och varför vi spelar, det är ju att de är ju designade för att vi ska tro att vi har mer kontroll än vad vi egentligen har. Vi ska liksom känna att jag tror att jag vet lite grann hur jag ska påverka nästa utfall, även om jag absolut inte kan det.
Hur då?
Ja, men det är man tänker så här, att om man skulle inte gå fram till en spelautomat, stoppa i pengar om man vet att de pengarna hela tiden blir mindre. Liksom om man stoppar in 100 kronor i en automat och det kommer ut 90 kronor, det skulle liksom människor inte locka särskilt mycket av. Men det som gör att man ändå lockas av den typen av instrument är ju att man spelet skänker en någon slags, vi kallar det illusion of control, någon slags känsla av att jag tror ändå att jag kan förutse hur jag ska göra, och jag tror att om jag bara känner att den där strategin var lyckades nästan, så tror jag att jag ska upprepa den och nästa gång kanske det går bra. Så att, och sen finns det en massa ljud och ljussignaler och en massa sociala aspekter runt omkring en och sådär, som kanske gör att man ändå känner att den här maskinen, jag tror ändå att jag kommer liksom komma på hur den här maskinen funkar, trots att man ju rent intellektuellt vet att det inte går.
Och man sen vet man ju vinna mot the house liksom.
Ja, ja, mm. Precis.
Men så var det ju tidigare liksom historia, jag vet inte hur många år sedan det där förbjöds, och så de här så kallade fruktmaskinerna som stod det här och var på både, ja men det fanns ju från allt från tobaksaffärer på restauranger och
så. Jag kommer från Finlandsbåtarna när jag var liten, ja, så ja, du, var det liksom, enarmade banditer.
Precis, men där finns det ju också en ratt på de där som den som har maskinen kan liksom ställa in sannolikheten. Så att i början när man ställer dit en maskin så vinner man oftare. Och sen så kunde man dra ner den där så att den blir svårare och svårare att vinna på.
Är det
på
så här, eller är det någonting?
Nej, det har varit
källa
så.
Internet.
Okay. Nej. Jag okay. har haft...
Har ni sådana på era maskiner?
Vad säger nej. Får ju, det är ju naturligtvis inte lagligt. Nej. Men jag bara säger att det finns hela tiden saker som gör ju också att spelaren tror jag har kommit underfund med det här. Mm. Eller just den här maskinen funkar och ja, sådär. Mm. Men Kaxa, allt det här vet ju du och har hört och sådär. Och du har säkert fått frågan en miljon gånger, hur är det att jobba på ett spelbolag när man, och så vidare. Men nu är ju Svenska Spel, ska vi säga då, att ni har väldigt strikta regler med sådär. Men hur samarbetar ni då? För ni är ju här i egenskap av att ni faktiskt samarbetar med varandra. Mm. Alltså professorn som jobbar med människor med högt spelberoende till stor del, och ni som föder dem, så att säga.
Ja, alltså vi jobbar ju väldigt proaktivt för att liksom alltså vi vill ju inte ha kunder som är spelberoende, såklart. Vi vill ha kunder som spelar för nöjes skull och som kan ha ett hållbart spelande egentligen. Och där kommer ju forskningen in också, liksom hur man kan motverka spelproblem redan från början. Och vi har redan inne från början när vi utvecklar produkterna, så gör vi en analys utifrån risk, liksom hur snabbt spelet är, hur fort kan man spela bort mycket pengar och så vidare. Och då anpassar vi spelansvaret per produkt också. Liksom, så att,
vad betyder det, spelansvaret per produkt?
Nej, men så att det inte ska bli så mycket risker, eller hur mycket om man behöver ha, hur fort man ska kunna spela, eller om man ska få någon notifiering under tiden som man spelar till exempel, att nu kanske dags att ta en paus till exempel.
Så hur mäter man hur fort, alltså ni har något nyckeltal som säger så här, maximal förlust per minut grej?
Ja, alltså det finns ett verktyg där man gör, alltså de som utvecklar våra spel kan se liksom, vilken typ av ansvar behöver vi här, och hur är risknivån på det här.
Ja.
Men sen så har ju också våra kunder då vi har en tjänst eller ett verktyg på spelkontot som heter Min Spelkoll. Där du sätter dina gränser, där du kan följa ditt spelande. Och där har vi jobbat mycket med att göra det ännu tydligare, så att du ska ha koll på just det här som att man ser inte bara hur mycket du har vunnit, men också hur mycket du har spelat bort. Så att du vet hela tiden hur statistiken ser ut på ditt eget spelande.
Mm.
För det är jätteviktigt att ha den kollen, för då kan du också liksom spela för nöjes skull om du också faktiskt vet hur mycket tid du lägger på ditt spel och hur mycket du har spelat bort till exempel då. Och där har vi, det finns ju massa regler, man måste ha insättningsgränser och så vidare då, enligt spellagen. Och där jobbar vi också proaktivt med att om en kund har höga spelgränser så gör vi också en inkomstkoll för att se att de inte sätter en gräns som är långt över vad de faktiskt har förmåga att ha.
Mm.
Så att om du vill ha en gräns på 10 000 kronor i månaden, då gör vi en inkomstkoll. Om du är yngre, typ 18-19 år, då är gränsen 1 000 kronor i månaden. 20-24 år så är det 5 000 kronor. Då gör vi en check på det och ser att du faktiskt har möjlighet att spela för den.
Om man vill ha 100 000 i månaden?
Ja, om du kan ha det, om du har möjlighet att ha det, då får du ha det. Men då måste du också ha ett hållbart spelande. Och det ser vi också om du då visar risktecken. Då har vi andra åtgärder för det.
Så ni sitter ändå och har koll på en?
Ja, och det har man ju
inte. Det är ändå så. Alltså,
och det måste vi ha enligt lag egentligen. Då. Så alla spelbolag med licens i Sverige behöver ha den kollen på sina kunder. Det är något som heter omsorgsplikt. Så vi ska egentligen så här reagera innan en kund själv vet, kanske ibland, att de har ett riskspelande. Så ska vi ändå ha koll på det.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland.
Mm.
Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
det. Då hade jag kunnat visa dig att Här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får det bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast. För vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det, liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt, men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt, tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi. Vi har varit lite förvånad, för att här om, ja, det kan ha varit någon månad sedan, jag hade inte spelat på Svenska Spel tidigare, jag tog hem appen, därför att vi var några kompisar som pratade om hur skulle det gå ikväll, och det var just en sån fotbollsmatch som du tror du nämnde, ett matchresultat. Och då tänkte jag, ja, men då ska jag också vara med. Så att jag gick in och la ett matchresultat, jag vet inte vad jag satt för gräns, men jag gjorde ju det där som man skulle göra. Men då var jag lite förvånad, fredagen efter sen, efter en vecka, då kom det ett pling, alltså ett sms från Svenska Spel. Det var bara, du vet väl om att det är match ikväll? Ska du inte betta? Typ så stod det. Och då tänkte jag, hej jag till. Och tänkte att, ja, det hade inte jag reagerat för kanske om det var ATG. För de är ju duktiga, eller vad man nu ansvarslösa kallar det vad du vill. De är väl också inom reglerna, antar jag. Eftersom det är ändå svenska bolag. Men då var jag förvånad, för det var ju en direkt uppmaning från er till mig att gå in och lägga lite pengar.
Är ni bättre än de andra, eller kan man säga att alla följer samma regler? Och det är klart att du är stolt över det arbetet ni gör, förstås. Men om vi skulle titta objektivt, kan man påstå att ni är liksom ett helt annat regelverk än någon annan aktör i Sverige?
Så vi har ju samma regelverk, sen kanske vi tolkar det på olika sätt, hur långt vi går i olika, alltså vi gör inte reklam till exempel för de allra snabbaste spelen, vi erbjuder inte så free spins, vi har inga VIP-program, vi har inga bonusar på de snabba spelen heller, men däremot så gör vi ju reklam som vilket bolag som helst, vi ska ju gå med vinst, så att det är klart att vi också gör reklam.
Det var väl en regel för inte så många år sedan där man rensade upp ganska mycket i spelträsket, va? Visst var det så?
Det kom ju tydligare riktlinjer kring det också. Hur mycket reklam du får göra och för vilka spel och så. Så att, absolut. Men vi har ju samma regelverk allihop.
Vad är det svåraste för er i ert jobb? Liksom? När ni tar fram strategitavlan, vad är det klurigaste? Liksom? Frågan ni måste bolla hela tiden.
Ja, men det är så, vi måste ju ha rätt verktyg för rätt för dig, liksom för varje individ vid rätt tidpunkt. Och ingen får falla mellan stolarna. Så att det är individer vi pratar om. Så att det inte är procent hit och dit. Utan vi vill ju inte att någon ska få problem eller spela bort mer pengar än vad de har och så vidare, eller utvecklat problem. Så att det är alltid en utmaning, men vi jobbar ju jättehårt för att liksom täppa till alla gap hela tiden och säkerställa att vi når alla som vi behöver nå. Och det vi också gör då, om vi ser att, att kunder visar något tecken på problem, så kontaktar vi dem på olika sätt. Det kan vara via den här, alltså att det kommer en signal i ditt spel. Du kan få en uppmaning att göra ett självtest till exempel, och för att du ska ha koll på ditt eget spelande. Men sen så ringer vi också kunder, och vi har också på våra kasinon har vi också Responsible Gambling Ambassadors. Så att vi genomför över 10 000 samtal per år med kunder då, som har visat något tecken på risk. Och så samtalar vi med dem, ser om de behöver ta någon typ av paus eller sänka någon gräns och så vidare. Och så att,
hur motas de samtalen då? Är det jobbiga samtal att ta? Blir folk arga eller är det tvärtom?
Nej, och det är ju också en sån sak som Anders har studerat precis här. Hur kunderna, liksom, hur de tar emot den här typen av samtal. Och det är ju väldigt positivt. De flesta uppskattar ju att få den här typen av vi visar ju en omtanke och omsorg. Det är inga liksom förmaningar eller pekpinnar, utan vi ringer liksom av omtanke. Och det vi också ser är ju att de samtalen har en väldigt god effekt.
Jag tänkte säga, Magnus, Anders. Är det så att, alltså, märker man att när spelbolagen tar ändå det här ansvaret och jobbar proaktivt, fungerar det i verkligheten?
Mm. Ja, vi är ju precis där att vi liksom har, precis som Kajsa säger, att vi har börjat hjälpas åt här att studera de sakerna. Och det har ju absolut positiva resultat. Det vill jag säga, det är ju glädjande siffror vi får i de studierna.
Okay.
Och jag tänker att det här är absolut en del av nyckeln här för att hjälpa fler människor att inte bli spelberoende eller att få hjälp när man har blivit det. Det är ju att man i spelsituationen eller väldigt nära spelsituationen hjälper personer att reflektera. Att man aktivt kontaktar de personer som visar vissa tecken på ett problem, att man har en individualiserad kontakt med dem, alltså inte någon slags standardkontakt som man ger till alla, utan att det är en individuell kontakt, icke-dömande, inte konfrontativ, utan utforskande. Vad är det här för person? Hur mår den här personen? Vad är det? Hur ser den spelarens situation ut? Och att ge feedback och ett motiverande samtal kring det.
Men min erfarenhet från beroende människor som jag träffar med olika beroenden är ju att de oftast har utvecklat med tiden en ganska hög nivå av att manipulera sig själv och manipulera andra. Det är ju sällan liksom en rökare plockar upp ett paket och säger så här, du kolla, det står ju att man får cancer här på baksidan. Bra, bra feedback, då slutar jag. Utan man är så här, ja, men inte jag, eller jag rök. Max 2 cig om dagen, du vet, det är, och så, hallå, nu är du på din femte bara på den här kaffekoppen. Ja, nej, ja, fast du vet, det finns alltid, och så tänker jag att det här också, men du spelar ju för mycket. Nej, du vet, man kan inte göra mer än så här, nej, men då startar man ett konto i fruns namn och så gör man, alltså, alla Lyxfällan har vi ju träffat människor som gör vad som helst, hellre än att erkänna att ja, här sitter jag i skiten liksom. Mm.
Absolut. Och det är ju lite så det skulle vara om vi bara hade den typen av inrättningar som där jag jobbar, som är en sjukvårdsverksamhet som tar emot personer som remitteras från en annan läkare eller som själva söker. Då skulle vi, och det gör vi och det ska vi fortsätta och det är viktigt, men då skulle vi bara möta den gruppen av personer som har kommit så långt.
Mm.
Men poängen är ju här, och det är ju det vi är inne på nu, poängen är ju här att möta personer betydligt tidigare. Men att inte göra det med det som du beskriver från cigarettpaketet och liksom bara hålla upp en bild och säga att så här farligt är det.
Mm.
Utan att ha ett individuellt samtal med den personen. Och det är ju en teknik och en konst att ha motiverande omsorgssamtal.
Mm.
Det vill säga samtal som inte talar om att nu ska du göra så här. Jag vet, jag har en checklista här, du ska göra det här och det här och det här. För då kommer man att få motstånd från den här personen som inte visste att man skulle ringa. Det är ett helt oförberett samtal. Mm. Men om man däremot ställer frågor som är av utforskande karaktär, som visar förståelse, där man också, man ber om tillstånd, kan man säga, att få ha det här samtalet, att få ställa frågor, att ge reflektioner på det som personen säger. Det är en helt annan sorts teknik, men som vi också vet från andra beroenden fungerar väl. Icke-konfrontativa, motiverande samtal.
Mm. Ja, det måste ju, det kan man förstå att det är viktigt.
Och vi ringer inte bara om vi ser tecken på risk heller, utan ibland ringer vi spelkollsamtal som vi kallar det, och det handlar om proaktiva samtal som vi framförallt gör till yngre kunder. Och så ringer vi kunder som har haft en spelpaus på 1 eller 3 år. Om de vill låsa upp sitt konto igen hos oss, då behöver de ha ett omsorgssamtal. Så då vet de det, att de behöver ha det samtalet för att återgå till spel sen. Och då liksom är det mer där, ja, kommer du ihåg hur du sätter gränser, hur du följer det spelande, hur du har koll. Så att det är mer ett liksom, trevligt samtal egentligen. Men sen följer vi ju också effekten av samtalen och ser att om vi har ringt en kund som uppvisar risk då och ser att de också faktiskt minskar sitt spelande eller inte i alla fall ökar risken efter ett samtal då.
Just det. Men sen tänker jag så här, nu sitter vi och pratar om spel som att det skulle vara något fult, för det känns ju som att det är lite fult i grunden med spel och dobbel, och det finns mycket associationer till det och så. Men jag tänker så här, handel med värdepapper, det är ju egentligen samma sak om man ska hårdra det. Folk sitter, ja men låt mig ut, lugn nu.
Okay.
Det finns ju de som sitter och daytrader eller sitter och kör upp och ner. Egentligen är det ju ändå att man satsar på en häst eller på ett bolag som kan gå upp och ner och du kan förlora halva portföljen, precis som du kan göra med ett spelande. Jag vill ju ändå påstå att det finns likheter, men att det på något sätt skulle vara, vad ska jag säga, mindre fult eller att det skulle vara bättre, men det är väl ett beroende det också, eller vad säger du, Anders?
Ja, det skulle jag säga att det kan vara, absolut. Ja. Men jag vill nog påstå att för värdepapper finns det samma kontinuum som det finns för spel om traditionella spel om pengar, där, det vill säga allt ifrån långsiktiga investeringar som kanske skulle motsvaras av att man spelar på vissa matcher som man ser fram emot och kanske läser in sig på och förbereder sig för, över till liksom den andra extremen där man satsar på, där man, ja, satsar på värdepapper eller liksom på andra finansiella instrument som är extremt kortsiktiga och som handlar om att man egentligen spelar på vad som ska hända med någonting de närmsta minuterna eller kanske inom den närmsta timmen, och som då skulle motsvaras av spel på, ja, kanske ett nätkasino där man liksom spelar på hur ska det här snurra de närmsta sekunderna. Så att det är ju liksom ett kontinuum, men där man måste säga att ja, absolut kan man uppvisa ett beroende liknande tillstånd för de här typerna av väldigt snabba värdepapper. Det kan vara så, vi börjar lära oss en hel del om det också, att det kan vara jämförbart.
Med risk för att stöta sig med en professor här, så vill jag bara säga att jag tycker att det är en väsentlig skillnad. Jag tycker inte att en människa som använder spel och dobbel som en strategi hemma för att få upp till hushållskassan kan komma undan med att säga, jag vissa daytrader och jag tradar lite på hästar, jag läser på mig precis som den som läser Dagens Industri, så kollar jag på travprogram. Alltså det är en farlig väg att jämföra. Samhället bygger ändå på att vi har en fungerande riskkapitalmarknad och att vi får en avkastning på våra pengar när man sätter in dem, men då skulle vi lämpa sparkontot med lottorad också och säga att ja, i snitt får man 1%, alltså så här. Pratar man om spel så ska man prata om det som en nöjesgrej, inte som en finansgrej, tycker jag då.
Ja,
även som det är klart att det finns människor som har beroende. Man kan ha sexmissbruk och man kan säkert ha daytradingmissbruk och man kan säkert ha renovera hemma missbruk också. Men jag tycker inte vi ska likställa eller ens ställa spelberoende och trading
absolut,
i samma
låda. Jag vet de som nu i dagsläget som har trott, precis som man har tyckt med det som händer i världen med att man tar lån och med fastigheter nu och kommer en bubbla. Alltså, jag vet en i min närhet som har hört av sig och helt förstörde för att nu har hans portfölj har minskat nu med 30% de sista månaderna och har känt hela tiden att det har ju ökat. Man vet att börsen går upp i snitt 8%, det är ingen fara, sitt lugnt i båten, och sen plötsligt är 30% borta av hans pengar, vilket gör att han nu vill ju så här, var ska jag gå in nu? Nu måste jag öka här liksom. Nu måste jag köpa för att nu är det billigt. Jag tycker absolut att man kan likställa det. Det är väl ett beroende, det kan väl vara ett beroende som vilket som helst.
Okej. Okay. Ja, jag är rädd för att det sitter någon hemma och försöker konfrontera sin partner som faktiskt inte klarar av detta och möts av motargumentet. Vissa satsar på aktier och jag satsar på hästar.
Jag försöker inte rättfärdiga spelandet.
Jag tycker att vi ska ge argument.
Jag
använder alkoholen för det andra. Mediterar, du vet, jag väljer renat. Och
jag tänker att det är inte så viktigt att komma fram till att det är precis samma sak. Jag tror inte heller att det är precis samma sak. Det finns olika beroenden och de fungerar på lite olika sätt. Men jag tror att även för väldigt snabba värdepapper skulle man kunna tänka sig att ett mönster där individen går över gränser som man inte hade tänkt sig, att man satsar pengar som man egentligen inte har, att man bygger upp orealistiska förväntningar och att man kanske hanterar också någon typ av ångest eller någon typ av dåligt mående på det här sättet, och att man liksom kommer in i ett beteende som man inte önskade. Jag tänker att det är det som är grejerna, det är liksom den,
det är den samlade enheten egentligen. Och då spelar det ingen roll om det är värdepapper, alkohol eller,
nej,
eller
men spel precis, och dobbel. Det är ju samma som att man önskar, man planerar för att dricka en viss mängd alkohol och tycker att det är positivt. Men det finns en punkt där man upplever att nu dricker jag inte på det sättet. Nu är jag inne i ett mönster som jag egentligen inte ville ha. Och det kan man säga för spel om pengar, och man kan säga det för värdepapper och för mycket annat också. Ja.
Handlar det inte lite om varför man gör saker? Att det är det som är liksom varför du tradar eller varför du spelar?
Jo, absolut. Och att få liksom själv få insikt i det. Och att man ibland behöver hjälp med att gå tillbaka och reflektera kring varför började jag med det här beteendet? Vad var det jag ville uppnå för något positivt med detta? Och kanske försöka hitta tillbaka dit. Mm.
Men om man ska få lite så här, liksom, spelhacks från insidan här då. Var får jag maximal liksom, tid av nöje för minimal insats? Liksom, du ska jämföra, du sa ju så här, där man kan vinna och förlora snabbt och långsamt. Vilka produkter är liksom, det här är, du blir inte av med 100 000 om du så håller på hela dagen, och vilka är det som så här kan det gå fort som 17? Liksom?
Alltså jag kan inte ge några spelhacks, jag är inte på den nivån och det är inte det jag jobbar med heller, utan jag jobbar ju med hållbarhetsfrågorna och där spelansvar är en viktig del. Så att jag inte liksom, ja.
Men om vi vänder på frågan och säger så här då, när det börjar bli problem, vilka typer av spel verkar det vara som där ni oftast ser så här, det här är, okej, har de gått in hit, då kan man, då är det en större risk att det inte bara är nöje som pågår liksom.
Det är mer hur du spelar det. Alltså, sen kan man ju säga att det är inte så många som är beroende av att spela, alltså köpa trisslotter. Mm. Det är väldigt låg risk kan man säga. Men ju snabbare spel det är, nätkasinospel till exempel, där så ökar ju risken. Eftersom du kan spela bort mycket pengar fort och du kanske också vill vinna tillbaka de pengarna då. Så att där är ju mer risken högre, men också kanske avkastningen högre.
Mm. Jag tänker vi ska prata lite, jag var ju inne på det här, men jag tänker vi ska ta den frågan på riktigt. Om man har en oro för någon i sin närhet, en förälder, ett barn, ett syskon, en respektive. Alltså hur kan jag börja få, när borde jag vara orolig, inte orolig, och vad är det för tecken jag kan leta efter? Det är den första frågan. Den andra frågan är, vad kan man göra? Om man känner att, ups, det här orkar jag inte titta på, men det finns något här, och fråga blir han bara arg eller vad det liksom så här. Hur känner man igen det och vad kan man göra? För det här drar ju med sig hela familjen. Liksom.
Ja, precis. Nej, men om jag ska börja där så kan man säga att det är ju inte alldeles enkelt att liksom hjälpa en person som inte är där att man vill ha hjälp. Men man kan ju, jag tycker att man ska bli orolig när man upplever att den person man lever med upptas i tankarna alldeles för mycket av detta. Och när man känner att spel om pengar tar en mycket större plats i den personens liv än andra saker som personen egentligen värderar högt. Så. Och sen är det inte alldeles enkelt att säga att spel om pengar syns inte, det märks inte på riktigt samma sätt som vissa andra beroenden gör. Så det är inte alldeles enkelt förstås att se när det händer. Men vad man ska göra om man är orolig för att de har pratat om det hemma, så kan man säga att numera finns det ju ändå hjälp att få. Vi har en utmärkt stödlinje som många hör i reklam och ser i spelreklamer och så, men som är ett utmärkt verktyg som är öppet för chatt och för telefon och så, att kontakta för ett samtal. Och det kan man göra även som anhörig då för att få lite tips och råd. Och sen finns det formell behandling för personer som har problem, och det är både, det finns i alla kommuner har ett ansvar att ge behandling för spelberoende. Många regioner har det egentligen också. Vissa regioner har mottagningar specifikt för spel om pengar. Vi har det till exempel. Så att det kan vara sjukvården och det är alltid kommunen, och på en nivå innan dess så är stödlinjen en bra början för att reflektera och ställa lite nyfikna frågor också.
Jag tänker du Kajsa, ni sitter ju och har samtal också, får liksom, vad är känslan av vad som funkar och inte funkar? Om jag är rädd att Andrea är hemma, jag misstänker att hon ljuger, vad gjorde du? Gick inte Lara först tre natt? Nej, jag, och så ja, oj, vad är det här? Konstigt uttag från kontot. Ja, det där var nog kanske flyg, nej, strunt i det, jag kollar upp, alltså så bara så här, det är något här, jag liksom känner inte igen den här personen, och det verkar både som tid och pengar försvinner och jag märker att jag får liksom inte se in någon som försöker gömma ett område. Så skulle jag väl kunna tänka att ganska vanligt att det ser ut liksom.
Ja, det är jättesvårt, för att de som är beroende, de är också väldigt bra på att ljuga både för sig själva och för andra. Men jag skulle ta hjälp av de organisationer som Anders rekommenderar, som är experter på det här. Så att, men vi ser ju också, alltså, ofta om vi ringer en kund som har visat någon tecken på risk och som börjar säga att den mår dåligt också, då kan vi också se ganska tydligt i, alltså när det har skett, alltså när det har börjat gå ut för, så är det ju ofta någonting annat som har hänt också i den personens liv samtidigt. Det kan vara en skilsmässa eller att man har blivit av med jobbet eller, så det är ju ofta, det hänger ju ofta ihop med liksom psykisk ohälsa också. Så att en del tycker också att det är väldigt skönt att någon lyfter och får börja prata om det. Och så ser man ju ofta att när man har pratat om det och folk finns kvar runt omkring en, så är det inte så farligt som man kanske har trott. Mm. Utan det finns hjälp att få. Och då kan det vara ganska lätt att komma tillbaka.
Jag tänker att det är som allt annat också. Ju förr man tar tag i problemet, ju bättre.
Precis.
Och det drar iväg. För att när det väl har utvecklat ett fullfjädrat beroende, så precis, är det ju naturligtvis svårare. Och det blir...
Och jag ska också bara, alltså det är ju väldigt liten procent av de som spelar som utvecklar ett beroende. Det är ju alltså ett par procent som har ett spelberoende av de som spelar. Så att det är ju, de flesta människor kan ju hantera det, och de möter ju aldrig vårat spelansvar på det sättet. Utan det är ju när man, det är de som kanske på något sätt tappa kontroll eller öka risken. Det är då,
men ett par procent, det kan man ju förhålla sig till som att det är lite. Men hade en restaurang matförgiftat ett par procent av sina gäster, nej, då hade man ju slagit igenom.
Vi tar det på högsta, liksom. Vi tar det på jättestort allvar. Och vi ser ju varje individ, som jag sa. Men det är ju ändå, det jag menar, att de flesta människor möter aldrig den typen av spelansvar som de flesta seriösa spelbolag har. Mm. Utan man spelar för nöjes, man möter reklamen och man liksom... Ja, det är en kul grej, ett nöje helt enkelt för de flesta människor. Men sen så finns det ju några som, en del som har det nästan som en profession eller en stor hobby, och en del som inte alls kan hantera det också.
Vad säger man då? Har ni träffat på någon som är liksom, kan man vara professionell spelare och leva på det, lycklig alla sina dagar?
Ja, nej, alltså, man kan säga vi möter oerhört många människor som har gått in i spel med väldigt positiva förtecken, men som utvecklar ett väldigt svårt beroende. Så att det är svårt att i bilden av dem, av det oerhörda lidande som ett beroendetillstånd är för personen och omgivningen, så är det väldigt svårt att liksom se hur det skulle gå till att bli någon slags professionell spelare. Jag har väldigt svårt att säga det.
Pokern har väl varit en sån klassiker där det blev mycket fart på det, och det var tv och grejer, och man kan ändå förstå på något sätt att du och jag spelar mot varandra. Det är inte som att det finns någon banken där inne som har 2%, utan någon på bordet får pengarna. Ja. Då kan man ju väldigt lätt tänka, då är jag nog, om jag bara blir smartare än de andra, då vinner jag på det. Problemet är bara att flyttas man upp till ett nytt bord, och där helt plötsligt har de andra, liksom det blir någon pyramidspel i det.
Ja, men lite så.
Och så är det lätt att man följer med andra spel i det också, som inte har samma typ av, jag vet inte, skicklighetsspel är ett ord som används på något sätt.
Ja, precis. Men jag tror inte att man... Liksom ett av våra viktigaste råd är ändå, tro inte att du kan ersätta jobb med ett spel. Tro inte att spel kan vara ditt nya sätt att försörja dig. Liksom. Jag tror ändå att det är rådet vill vi nog gärna fortsätta och säga. Mm. Jag tror.
Spela inte för att vinna tillbaka pengar heller.
Just det.
Nej, och sen har vi ju sett, vi har pratat om det i tidigare poddar, en grej som vi hade uppe som jag tycker är ganska intressant, så var det en tjej från Mindler heter de som var här, och de har gjort en undersökning, lik postkoder finns det ju runt om i världen, och då var det just en undersökning i Kanada som visade att där hade de tittat på olika postkoder där folk har vunnit storvinster på Triss till exempel, eller på Lotto eller sådär, men hur man har sett hur det har ökat konsumtionen i hela postkodområdet, det vill säga grannarna smittas av att nu köper vi den här grillen, nu vill vi också ha en sån här bil, eller att det liksom drar iväg när någon får in ganska mycket pengar.
Skuldsättningsgraden ökar på grannarna för att man kan inte med någon, att de andra har pool. Liksom.
Ja, och också för de som faktiskt vinner då den här storvinsten, så ska man nog räkna efter, precis som ni har, man ser hur mycket man faktiskt spelat för. Mm. Den är ju lätt att glömma. Som jag sa, vi sätter bara in vinsterna och sen vet man alla att det är lite back, men hur mycket, det bryr man sig inte så mycket om. Men också tror jag att de som har vunnit en gång, de slutar ju inte spela. Alltså, och det går ganska fort ut för.
Jag tycker fascinerande med spel är att det finns så mycket magiskt tänkande. Mm. Som att jag har ett system. Du pratade om trisslotten. Jag vet inte hur många underbara små tanter jag har träffat som köper en trisslott, sen har den i plånboken en vecka eller en månad, därför att man har någon idé om att om den ligger där så ligger den till sig och kommer, det blir mer vinst om jag har den. Och det här är ju samma faktum som gör att jag måste se klart matchen, för om jag byter kanal nu, då kommer de andra göra mål. Som om, du vet, och man vet ju att detta är magiska påhitt.
Men jag är tvärtom, liksom framförallt i handboll, jag måste gå iväg, för så fort jag kommer tillbaka så
ja, men
det blir
det ju
bra.
Det hör ju, och han är ju alltså, nästan normalbegåvad, och ändå så är det som att genuint finns en tanke om, nu blir det så. Och där tänker jag, jag var på middagbass för några veckor sedan, någon som genuint ville hävda att han hade ett system för att spela roulette som gjorde att han hade 2-3% plus och alltid vann, för att han har listat ut hur man ska lägga dem som han hade läst någonstans i en bok som någon matteprofessor hade skrivit. Och jag blir, jag vet inte vad jag ska säga till slut, för det är så här, men alltså matte är ju matte, 1+1 är inte 3.
Men hur är det skillnad då, om vi nu ska summera, en trisslott mot ett kasino, blackjack eller sån här roulette, är det någon skillnad på risker där?
Ja, beroenderisken är oerhört olika, den är inte lite olika utan är ju en väldigt olika hög risk. Snabba nätbaserade spel är förknippade med oerhört mycket högre beroenderisk, och en väldigt stor majoritet av dem som söker vård hos oss spelar nätkasino, så är det. Så allting som går snabbt, som är lättillgängligt och som framförallt går att repetera omedelbart efter vinst eller förlust, det vill säga du kan omedelbart omsätta en vinst eller du kan omedelbart försöka jaga tillbaka en förlust genom att spela igen.
Och då är du ju ett ställe känslomässigt i affekt eller i ett lyckorus som gör att inget av det är särskilt bra att fortsätta i.
Nej, men precis, och där är det mycket lättare att fastna. Någonting som bara händer ibland eller som involverar många andra människor är betydligt säkrare. Men det som går snabbt finns där överallt, var du än befinner dig, är ur beroende synpunkt tveklöst värst.
Jag kommer ihåg på de här enarmade banditerna när det kom sådana med en knapp. Och jag bara noterade hur jag då som måste varit barn, jag vet inte varför man fick göra det som barn, det fick man kanske inte, men jag hade mina små mynt där och så drog man och så stod man och hejade på körsbär liksom. Kom igen, 1, 2, nej! Och så bredvid satt någon tant som hade stoppat in ett kort och bara tryckte på knapp, tryckte en gång per sekund. Stannade inte ens och tittade vad det blev, utan bara satt och tryckte där, för förr eller senare så trillade ut någonting här. Dubbla, tryckte, och satt där hela resan och bara tryckte liksom. Skärläst och uppenbarligen ingen njutning, och dessutom då drog jag mycket mer pengar, och det är väl det som har flyttat till nätkasino risken liksom.
Ja,
men ja, det var intressant att höra. Ja, och var försiktiga där ute när ni spelar, om ni spelar, och som sagt var, det ligger nära, även tänk på det, snabba placeringar, snabb shopping på nätet har vi också varit inne på, det finns många risker här, men framförallt spel då är ju inte att leka med, helt enkelt. Så kan vi summera.
Vet du vad, Mattias? Det här är faktiskt ytterligare ett argument för det här med gemensam ekonomi.
Alltså,
det är faktiskt så att en kontrollfaktor är man två personer som tittar på samma konton, oavsett, alltså att jag kan se Andreas konton, hon kan se mina konton, eller vi går in till samma konto. Det kan man tänka då, det är ju risken att man spelar bort bådas pengar, men å andra sidan syns det ju tidigt. Man stämmer ändå av och säger så här, vad är det här för utgift? Vad är det här för någonting? Det blir svårare.
Jag har ett argument till när vi träffar skilsmässopodden.
Ja, nu jävlar, nu kommer jag.
Nu kommer
men alltså, därför att det är just det, att är det någon som ser, sitter jag och dricker hemma i mörkret, det är svårt för någon annan att se, men dricker jag för mycket på fest 10 gånger i rad, då vet jag att mina kompisar ska säga, du, är det okej? Eller? Därför att det verkar inte som att du är här för att ha kul med oss, utan mer att det handlar om att liksom kunna slockna så fort det går. Liksom. Och den önskar man att man kunde göra. Ja, gemensamt.
Ja.
Det stänger vi burken på.
Det får vara dagens sista.
Tack så mycket för att ni kom hit.
Ja,
otroligt
verkligen.
Intressant
stort
ämne.
Stort tack.
Tack så mycket för det.
Podplay.